Okej. Hej Saga.
Hej Myrna.
Hur är läget?
Bra, jag är lite stressad.
Ja, jag vet.
Så det kommer bli ett... ja, vi får hålla det kort.
Mm, ett hastigt sommaravsnitt.
Ja, hur är det med dig?
Ja, det är bra. Tack. Ja. Jag ska bara säga en grej, och det är att jag åkte elskoter igår för första gången.
Hur vågar du? På båda sätt. Alltså...
Ja, det gör jag egentligen inte. Nej. Men min kille hade typ min kille håller på med thaiboxning och han hade skadat foten och vi har varit ute och så hade han liksom, eller han började känna det när vi satt ner i gräset och sen så kunde han typ inte gå.
Nej.
När vi skulle hem. Så då det var liksom en nödlösning och jag sa det till honom. Jag sa det här är ett undantag. Det här kommer aldrig hända igen.
Vad tyckte du då?
Det är ju fruktansvärt.
Eller hur?
Alltså det är verkligen jätteläskigt.
Ja, jag diskuterade det här typ igår tror jag med någon som med två personer som så bott mycket i länder där det typ inte finns några trafikregler och det är liksom jättevanligt att köra typ alltså när man har druckit och så, alltså det inte alls är lika liksom strikt. Nej. Som i Sverige typ.
Just det.
Eller att det är det, men att folk skiter i det och det är normen typ. Och de var så, det är alltså jag har så åkt motorcykel eller så här, åkt som mopedtaxi typ i land där det liksom ingen bryr sig om trafikregler, men det är ändå läskigt att åka en Voi i Stockholm.
Ja, men det är det. Alltså ja. den är så instabil ju liksom. Alltså det går så typ så fort ändå och man är så liksom oskyddad.
Ja, verkligen. Man har ju ingen hjälm till exempel.
Nej, det har man ju inte. Det har man ju verkligen inte.
Och man står upp. Då, alltså, jag känner att jag tycker att det känns riskabelt när jag bara står still. Och står upp.
När jag bara står på trottoaren så känns det obehagligt.
Ja, precis.
Ja, nej, jag rekommenderar inte någon att göra det.
Det är lite sent för det.
Ja.
Det är bara...
Roligt om jag skulle vara så. Jag har testat den här grejen med elsparkcykel nu. Och... jag tror inte att det kommer bli en grej.
Nej, det var en flika.
Rakt på sak.
Ja, jag tycker det.
Ja, det är jag som har fått i uppdrag den här veckan att sammanfatta boken som vi har läst. Boken som vi har läst heter On Beauty and Being Just med Elaine Scarry. Elaine Scarry är då essayist och professor i, det här är enligt Wikipedia, i engelska, amerikansk litteratur och språk. Och hon är rätt gammal nu, 76.
Oj, ja.
Men den här boken kom 1999.
Just det.
Så den är också rätt gammal.
Ja.
Man skulle kunna säga att den är ett försvarstal för skönhet.
Mm. Bra, väl formulerat.
Ja, tack.
Det var ju du som föreslog att vi skulle läsa den här boken.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag såg att du la upp på Instagram för ganska länge sedan. Alltså en bild på den här boken. Men har du liksom läst den innan eller hur kom det sig att du kom på att vi skulle läsa den? För jag har liksom aldrig hört talas om henne eller den här boken tidigare. Men det var ju alltså det var ett bra förslag.
Ja,
men,
tack. Ja. Jag har läst stycken ur den innan.
Ja.
Min kära pojkvän har läst den och tyckte väldigt mycket om den. Och sa att jag nog skulle tycka om den väldigt mycket.
Mm.
Och det hade han rätt i.
Mm.
Och vi har pratat väldigt mycket om typ, de idéerna som den boken behandlar.
Mm.
Men som vanligt så är jag så jävla dålig på att sammanfatta.
Så det är bra att det är du som måste göra det med varje avsnitt för att jag är så stressad. Jag får lära dig.
Ja, exakt. Jag får verkligen. Nej, men jag kommer ju aldrig lära mig. För att den jag gör är googla bara. Ja. Typ, on beauty and being just summary.
Ja. Det är som när Bob Dylan hade sitt Nobeltal och bara använde något tal från så Cliff Notes som jag var. Typ så fuske.se för så amerikanska high school center.
Det är ändå mad respect.
Ja, det är verkligen certified respect.
Verkligen. Okej, men jag googlade lite och jag hittade faktiskt på liksom Princetons hemsida. Så jag känner att det är mycket, mycket bättre att jag läser därifrån bara än att jag själv försöker sammanfatta. Okej, jag läser på, det är på engelska. Have we become beauty blind? For two decades or more in the humanities, various political arguments have been put forward against beauty. That it distracts us from more important issues. That it is the handmaiden of privilege. And that it masks political interests. In On Beauty and Being Just, Elaine Scarry not only defends beauty from the political arguments against it, but also argues that beauty does indeed press us toward a greater concern for justice. Så ska jag argumentera helt enkelt för att skönhet är någonting som inte bara är neutralt i förhållande till världen, utan liksom någonting som är positivt i världen, i vår strävan efter rättvisa.
Ja.
Och jag ska läsa lite till bara. Presenting us with a rare and exceptional opportunity to witness fairness, beauty assists us in our attention to justice. The beautiful object renders fairness, an abstract concept, concrete by making it directly available to our sensory perceptions. With its direct appeal to the senses, beauty stops us, transfixes us, fills us with a surfeit of aliveness. In so doing, it takes the individual away from the center of his or her self-preoccupation and thus prompts a distribution of attention outward toward others and ultimately she contends toward ethical fairness. Ja, det är typ, det är väl liksom sammanfattningen av hennes argument. Typ.
Mm.
Skönhet genom att vara så lättillgänglig för oss, liksom genom våra sinnen, gör att vi lyckas slita oss från oss själva och från vår självcentrering och lägga märke till andra och annat i världen som förtjänar liksom uppmärksamhet. Ja, och detta leder då till rättvisa. Liksom.
Mm.
Vad tyckte du om boken?
Jag tyckte också väldigt mycket om den. Jag tyckte att den, alltså dels så, det här hjälper inte någon att förstå om man inte har läst också Anne Carson, men jag tyckte det påminner ganska mycket om Anne Carson på det sättet att det är väldigt så här, alltså rent skrivet typ på ett sätt som gör att det är väldigt lätt att så här, ta till sig och det känns väldigt logiskt.
Mm.
Alltså det är väldigt så här, det är typ motsatsen till om man tänker någon så här jättekrånglig text av typ Foucault eller något som är så här jättemånga bisatser och själv, alltså så här, språket är liksom, men med den här boken då, alltså med Elaine Scarry, så är verkligen inte så här, språket typ ett hinder för att ta till sig vad hon skriver liksom, eller vad hon, hennes resonemang typ.
Verkligen.
Så jag tyckte den var väldigt, alltså den kändes, var väldigt så här, härlig att läsa. Alltså det den var lätt, alltså inte lätt som, både lätt som i att den var liksom begriplig, men också lätt som i att den kändes så här luftig typ. Ja.
Jag tyckte att det var en väldigt trevlig plats att vara på i den boken.
Verkligen.
Liksom. Den var så, jag läste den när jag var i Italien typ. Och det var verkligen perfekt. Alltså jag kände mig så liksom nära de idéerna som hon beskriver.
Ja, men jag tycker också att det är någonting som är så skönt med typ såna här väldigt liksom, alltså människor som själva sitter på så mycket typ kunskap men inte har något behov av att framstå som smarta.
Nej,
liksom. Eller att få läsaren att känna sig dum typ.
Ja.
Utan att hon bara gör allt väldigt så här, lätt tillgängligt liksom. Fast inte utan att på något sätt göra det förenklat typ.
Nej, exakt.
Vilket kräver att man är så jävla skicklig liksom, på det man, på sina, att så här, reda i sina tankar typ. Men jag tycker också att så här, jag vet inte om du tänkte komma in på det, men liksom, sen tyckte jag också att det finns någonting som är lite problematiskt med hennes idéer om typ, alltså för hon utgår ju också lite från John Rawls och den här okunnighetens slöja typ, vilket ju är en idé som går ut på att man liksom inte ser till typ intressekonflikter som en så här drivkraft i varför typ orättvisa finns liksom. Och det kan jag tycka är lite, alltså det gör att det, man liksom läser resonemanget och är så här, ja det här låter rätt och rimligt men hur ska man typ överföra det på en verklighet där problemet är liksom inte att människor inte vet vad rättvisa är, problemet är att människor inte vill ha rättvisa och det är de som har makt som inte vill ha det liksom.
Mm. Det är sant. Alltså jag vet inte, jag tänker att, alltså jag har inte tänkt på det alls.
Nej.
Men bara nu så tänker jag att så här, man kanske inte ska alltså blir också konstigt för att den handlar ju om skönhet och rättvisa liksom, och skönhets potential typ. Men det känns ändå inte som att det är rimligt att läsa den som typ liksom på ett politiskt sätt.
Nej, precis.
Alltså man får typ,
hon avpolitiserar ju liksom rättvisa.
Ja, exakt. På precis.
Och mer att man bara ska på ett filosofiskt plan förstå vad rättvisa innebär. Typ.
Ja, exakt.
Och det lägger hon ju fram på ett väldigt fint sätt.
Precis, exakt. Jag tror att om man mer ser det så typ, och inte som ett så här, liksom ett politiskt manifest typ, eller så här, att man på riktigt skulle kunna göra politik av de här idéerna.
Nej.
Liksom. För det tror jag verkligen inte man kan.
Nej, precis.
Dock, jag var lite sugen på att göra politik av den då. Mm. Jag kommer inte göra det nu. Men jag såg på Twitter den senaste tiden så har jag, sett massa sådana typ, trådar som har varit där. Varför modern arkitektur liksom typ förstör allt.
Mm. Ja.
Alltså varför det är typ det mest varför det är fruktansvärt. Och så har jag så sparat dem för att kunna läsa dem sen, men jag har inte hunnit göra det.
Nej.
Tyvärr.
Men det kanske får bli nästa gång i så fall.
Okej, vad ska du prata om?
Jag ska prata om varför man inte vill få kultur rekommenderad till sig.
Okej. Gud vad spännande.
Väldigt kort.
Ja.
Ja, också apropå en, jag har ju inte Twitter, men ibland så ser jag ju ändå tweets.
Ja.
Apropå en tweet som jag såg 2018 och varit sur på nu i 4 år.
Tweets har verkligen den förmågan.
Ja, ni förstår ju varför jag inte är på Twitter när jag liksom reagerar så här negativt på en tweet som jag såg för 4 år sedan. Ja, vad ska du prata om?
Jag ska prata om maskulina respektive feminina sätt att förhålla sig till skönhet på.
Mm. Fan vad intressant.
Ja, vi får se.
Okej, men jag kanske ska ta min lilla grej först.
Absolut.
Det här är då tweeten som jag såg 2018 utanför Twitter. Jag tror att det var någon som typ delade den på Instagram. Alltså den har också spridits som typ en sorts meme liksom, som tweets har en tendens att göra. Och den tweeten, den är jättelång och har inga, alltså vad heter det, punkter, kommatecken.
Classic. Classic Twitter.
Ja, så den är bara så här. My whole life consists of people asking me if I've seen this movie and me telling them no, I haven't seen that movie. And then them telling me I should see that movie. And then me telling them I'll add it to the list. But there is no list and I won't watch that movie.
Var det tweeten i sig du blev arg på eller konceptet som tweeten beskriver?
Mm, jag ska komma in lite på det.
Okay.
Och sen då efter den här tweeten så har den här personen som har skrivit den då liksom subtweetat sig själv heter det väl. Alltså gjort en liten kommentar på sin egen tweet.
Ja, quote retweetat.
Ja, just det. Vänta, subtweet är när man så twittrar om någon annan fast låtsas som att man inte gör det.
Typ. Ja, exakt. Man skriver något om någon och, men utan att skriva ut ens namn.
Liksom. Ja, ni hör ju. Jag är ju dum i huvudet. Ja, och den har då tweet-quotat sig själv och skrivit Today's suggestions Die Hard and Scarface.
Mm.
Så bara idag så har någon sagt att den här twittraren ska se Die Hard och Scarface. Och då tänker ju jag, vad tråkigt för den här personen att hon hatar sig själv. Alltså det är ju tråkigt att man liksom blir kränkt över att man ska se Die Hard och Scarface. Som ju liksom är två filmer som bara kan berika livet för den som ser dem.
Mm.
Två mästerverk.
Mm.
Två liksom filmhistoriska milstolpar och så vidare.
Ja, jag har inte sett någon av dem. Jag kanske ska göra det då.
Du borde add them to the list.
Add them to the list.
Men liksom, sen så tänker man lite, eller jag har ju då gått runt och tänkt på det här i 4 år och tänkt varför har jag startat mig så jävla mycket på den här tweeten?
Mm.
Och det är ju då såklart för att jag själv är en person som hela tiden ger den här typen av rekommendationer. Nu då till exempel gjorde jag det till dig.
Mm.
Det har också blivit typ mitt yrke delvis. Ja. Och det, jag blir ju då såklart förnärmad av tanken att någon som jag säger borde se Scarface är såhär, ah, vad kul, det ska jag verkligen göra.
Ja.
Men sen egentligen tänker, varför i helvete skulle jag vilja titta på en film som du har rekommenderat?
Ja.
Och liksom låtsas som att de tycker att det är ett bra tips, men sen egentligen känner att de liksom håller sig för goda för att ta till sig av det här tipset. Mm. Och det beror väl liksom dels på att jag, när jag läser den här tweeten och får den här insikten, känner mig liksom drabbas av en sorts skam i efterhand. Känner mig förnedrad. Eftersom man liksom, alltså när man säger att man typ gillar någonting eller tycker att någon är bra, så gör man ju typ sig själv sårbar på ett sätt liksom.
Verkligen.
Då hade det ju kanske varit bättre om den här personen var så här: jag hatar mitt liv och jag tittar inte på film, jag kommer inte titta på den här jävla filmen liksom.
Ja, det slog mig också, varför säger, alltså är det för att bara underlätta det sociala liksom?
Men skriv inte den passiv-aggressiva tweeten då sen i efterhand. Nej, men den här tweeten har ju då blivit en meme liksom, så uppenbarligen är det ju många som kan liksom relatera till det här.
Ja, men jag tänker att det kanske också har just med alltså film att göra. Liksom. Alltså typ att film har en så töntig stämpel. Alltså om du fattar vad jag menar.
Ja, men, typ,
men att det alltid är såna, alltså jag tänker att hon, om det var så här en ung vacker tjej som har tipsat henne om Die Hard, då tror jag inte att hon har känt de här känslorna.
Nej, det är mycket möjligt.
Jag tror att det är så här, om det är en, det kommer en kille som tipsar henne om Die Hard.
Ja.
Och så känner man så här, du förstår inte mig.
Ja, absolut. Det kan ju vara så, bara en sån manligt och kvinnligt tweet. Men för att den här pratan överhuvudtaget ska hålla, så får jag bara låtsas som att det inte är det.
Ja.
Sen är ju jag också själv, alltså jag tycker ju väldigt mycket om film, va?
Mm.
Till skillnad från de flesta kvinnor.
Verkligen. Tönt.
Ja, verkligen. Den minst feminint kodade konstformen.
Ja, det är helt sjukt visst.
Det är typ mer liksom manligt kodat än fotboll.
Ja. Det är, ja, det är faktiskt helt sinnessjukt.
Men det är också för att det liksom finns någonting som är ganska så här självtillräckligt över det här sättet att se på att någon typ gör någonting i ren liksom välmening.
Mm.
Alltså som att man är så här, varför ska jag tro att typ din åsikt kan så här göra något positivt för mitt liv?
Mm.
Alltså att man är för stolt typ för att lyssna på vad någon annan har och liksom säga en eller typ erbjuden.
Mm.
Ja, för att man, alltså att man kanske inte vill behöva typ revidera sin förutfattade mening om till exempel Die Hard.
Mm. Just det.
Så på det sättet är den här tweeten liksom både konstfientlig och människofientlig.
Men okej, jag håller med till viss del.
Ja.
Men jag tänker, är det inte också liksom, för jag är ofta på andra sidan av det här. Är som att jag aldrig har sett en film någonsin i hela mitt liv i princip. Och jag tänker att det man känner när någon säger att man ska kolla på en film, man känner inte så här, du vill så himla gärna att jag ska få ta del av det här otroliga konstverket.
Nej.
Utan man känner som att någon försöker tvinga på en världsbild typ.
Ja.
Och som att någon försöker typ sno ens tid.
Mm, jag fattar vad du menar.
Alltså som att någon skulle typ vara så här, nu måste du spendera en timme med att lyssna på det här albumet.
Ja.
Typ som är så här ett metalband från, jag vet inte, Finland. Som liksom, och man är så här, men jag är inte intresserad av det.
Nej.
Och att man blir så här, du kan inte tvinga mig att göra det.
Nej.
Och att man, det känns mer som att den andra, liksom, inte som att den vill att man ska få uppleva något vackert. Utan Nej. Bara att, den, att någon annan vill tvinga en göra någonting som den tycker om. Typ.
Ja. Ja, jag fattar vad du menar.
Ja,
men också för att jag är ju också exakt så.
Ja.
Alltså om någon säger till mig, du borde se den här filmen, är jag så här, nej, jag vill inte göra det.
Nej.
För att nu har du sagt typ att du tycker att den är bra.
Ja. Ja. Precis, och så blir man misstänksam.
Ja.
Jag känner så varje gång någon skickar ett typ ett YouTube-klipp till mig.
Ja.
Men jag tror att det också har att göra med att jag liksom nästan aldrig själv känner att jag vill dela med mig av, alltså inte som att jag vill liksom hålla det för mig själv typ.
Nej.
Men jag har väldigt sällan så starka typ konstupplevelser
eller
kulturupplevelser att jag känner så här, det här måste andra få ta del av typ.
Nej, att du inte är så, du är inte så missionerande.
Nej,
helt enkelt. Nej.
Exakt. Jag vet inte, ibland känner jag så.
Mm.
Men då är det bara när jag känner att så här, det här är något, alltså typ Die Hard har jag svårt att se att jag skulle kunna tipsa om.
Ja.
Alltså för att det är så, ja den har alla sett typ.
Ja.
Eller liksom, jag kan känna så när det är så här, det här känner jag att det är någonting som världen går miste om typ.
Mm.
Och jag måste sprida det här geniala typ. Då kan jag känna att båda delar.
Men
det är väldigt sällan man konsumerar som kultur.
Nej, men Die Hard är väl också... Det är också märkligt. Eller då kan jag tänka att man får ett sånt mindervärdigt komplex för att då är någon så här, men gud, har du inte sett den? Vad lite allmänbildning du har. Du måste se den nu, typ. Ja. Men jag tycker det är lite intressant det som du säger. Mm. För jag tror att det kanske snarare har att göra med just den grejen att man inte vill berätta om någonting som man typ har en för stark upplevelse av. Mm. Och anledningen till att jag tar upp det här nu då är för att jag fick en sorts... Jag tyckte Elaine Scarry då skrev om det på ett väldigt intressant sätt. Mm. Hon citerar då en bok ur den här På spaningssviten av Marcel Proust. Och då skriver hon, eller då citerar hon honom här i det citatet. Det är ganska långt. So it is that a well-read man will at once begin to yawn with boredom when one speaks to him of a new good book, because he imagines a sort of composite of all the good books that he has read. Whereas a good book is something special, something unforeseeable, and is made up not of the sum of all previous masterpieces, but of something which the most thorough assimilation would not enable him to discover.
Mm.
Innan jag hade läst till exempel Brott och straff, Dostojevskij, och någon som var så, den borde du läsa, den är jättebra. Då tänker ju jag att då liksom det jag föreställer mig när någon säger att den är jättebra är ju en sorts liksom generell bra bok.
Mm.
Och det är ju helt ointressant.
Ja, verkligen.
För det kan man liksom inte... Det är liksom bara någon sorts ingenting, typ. Den så här sammansättningen, eller det liksom konceptet, generella konceptet, en bra bok.
Ja.
Men när jag väl liksom läste Brott och straff så hade jag ju liksom en helt oförutsägbar, unik upplevelse.
Ja.
Som inte var en upplevelse av en liksom generell bra bok, utan en väldigt specifik upplevelse som bara hade att göra med typ mig och den specifika boken.
Men kände du då att du inte ville dela med dig av det? Alltså, känner du inte för att tipsa folk om Brott och straff? Eller utveckla?
Nej, men det jag tänker är att det går ju inte att förmedla den specifika upplevelsen till någon annan. Alltså om någon bara säger den här filmen är en bra film, då kommer ju inte det göra att jag vill se den, utan snarare tvärtom.
Mm.
För jag kommer inte kunna liksom, genom att någon säger att det är en bra film, förstå att när jag ser den så kommer jag inte se en bra film, inom citationstecken, utan jag kommer se något som är liksom motsatsen till en generell bra film. Mm. Alltså en väldigt specifik, liksom unik, oförutsägbar upplevelse.
Mm.
Som ju kanske är att man inte tycker att den är bra alls. Eller så tycker man att Die Hard är helt otrolig.
Just det.
Men inget av det kan man ju liksom veta bara utifrån att någon säger att den är bra.
Så känner jag verkligen med musik.
Mm.
När folk tipsar mig om musik så är jag så fruktansvärt ointresserad.
Mm.
Alltså, och, men sen så kanske jag lyssnar och säger såhär, det här var jättebra.
Ja.
Men det går liksom inte, man kan inte ta till sig av att någon annan är såhär, det var, alltså, du har verkligen rätt i det. Eller såhär, det betyder ju ingenting att någon säger att någonting är bra.
Nej. Och Ellen Scarry jämför, alltså hur hon liksom kommer in på det här då citatet av Proust, är för att hon skriver om sin egen relation till palmträd.
Ja.
Och hon tidigare hade hon liksom en idé om palmer och att hon inte tyckte om palmer, att hon tyckte att de var fula, att hon till och med liksom hatade palmer. Och då skriver hon så här att tidigare när hon liksom aldrig hade kommit i kontakt med en palm så brukade hon säga att hon hatar palmer.
Ja.
Bara som en sånt liksom offhand grej som man säger, typ att det här är en åsikt som jag har. Men sen då när hon en gång liksom kom i kontakt med en palm och fick liksom en väldigt stark upplevelse av den enskilda specifika palmen, så ändrades det och då började hon tycka om dem.
Ja.
Och då skriver hon, när jag brukade säga jag hatar palmer eller palmer är inte vackra, så föreställer jag mig en sammansatt palm. Och när jag nu säger jag älskar palmer och palmer är vackra, så är vad jag föreställer mig individuella palmer.
Ja, just det. Jag tycker att hela det resonemanget som hon förde kring palmerna var väldigt fint.
Mm.
Dels så kände jag verkligen att, att hon beskrev det liksom väldigt väl. Alltså, typ hur, alltså jag kände verkligen hur det ser ut. Alltså jag tror aldrig jag har tänkt på palmer som varken vackra eller typ fruktansvärda.
Nej.
Men jag kände att det skapades en väldigt, liksom, jag såg framför mig att de var väldigt vackra typ.
Ja, verkligen.
Alltså jag kände såhär, gud vad vackert det här
ja,
känns.
Ja, hon kunde verkligen förmedla det på ett bra sätt.
Och sen också det med liksom att göra, att make errors typ i förhållande till skönhet.
Ja.
Och att jag tyckte det var så jävla spännande att liksom det resonemanget om typ att man inte kan komma ihåg när man, eller man kan liksom inte, alla är medvetna om att de har gjort liksom intellektuella errors någon gång.
Ja.
Men kan inte komma liksom pinpointa ett till, alltså man kan inte minnas så här, ah, men då gjorde jag ett intellektuellt fel liksom. Ja. Men med skönhet typ att det, eller jag vet inte, jag bara tyckte att det är svårt att återberätta så här kanske. Men jag tyckte liksom hela hennes hur hon typ vävde in typ att så här göra misstag när det kommer till skönhet, typ att det är något annat liksom, att det är någonting som man typ lägger märke till.
Ja, verkligen.
I förhållande till andra misstag man gör.
Men jag tror i alla fall att det är därför man har svårt att ta till sig rekommendationer.
Ja.
Och jag tänkte bara som en avslutande grej prata lite om en annan tweet som jag kommer att tänka på.
Ja.
Som är en tweet av Slavoj Žižek. Som bara är så här: if you have reasons to love someone, you don't love them.
Ja.
Och att det är liksom, det är ju otroligt sant.
Mm.
Och att det alltid när det liksom är, när någon ska så här redogöra för varför den typ älskar någon, så är det liksom i bästa fall att det är något jättereducerat och liksom konstlat och som känns så här väldigt förljuget typ. Eller att man liksom försöker göra någonting som är en helhet och tänka att man kan dela upp det i sina enskilda beståndsdelar typ. Och jag tror att det liksom i värsta fall kan göra att man typ älskar den personen mindre.
Ja. Absolut.
Om man är så här, jag älskar typ min kille för att han är snäll eller för att han har humor eller för att vi har roligt ihop eller för att vi har så många gemensamma intressen. Alltså när man liksom tar någonting som inte kan brytas ner i så här enskilda beståndsdelar och sen typ ändå tvingar det att men liksom försöker tvinga det ner i beståndsdelar ändå, fast det egentligen är omöjligt, så liksom gör man någonting med det som
verkligen
är destruktivt typ.
Men det är kul att du, den boken som du tipsade mig om senast vi sågs, Why Love Hurts av Eva, säger man Ilo?
Jag vet inte.
Ilos.
Kanske.
Okej, ja, de som vet.
Ja.
Eva Ilosk. Ja, skitsamma. Hon resonerar väldigt mycket kring det. Typ. Att man förlorar sin liksom, intuitiva känsla för varför man tycker om någon eller något.
Precis.
När man börjar fundera på varför man gör det.
Ja,
liksom. För att det är inte det. Det är aldrig på grund av sådana saker, utan det är intuition. Bara,
liksom. Precis. Det är liksom inte, det är liksom motsatsen till reason.
Exakt.
Alltså förnuft och resonerande.
Precis.
Ja, och att liksom generalisera kring det specifika och oförutsägbara som uppstår i en liksom kärlek mellan två människor är ju att göra samma sak som att säga att Scarface är en bra film.
Verkligen.
Ja, det var avslut. Det var min lilla prata för idag.
Tack så jättemycket. Det var jättespännande. Det finns en idé i den här boken som jag är väldigt förtjust i. Och den är att det vackra påkallar rörelse.
Ja.
Jag minns inte exakt hur gammal jag var när jag upplevde den här känslan första gången. Men jag har ett väldigt tydligt minne av att jag sitter i ett flygplan och tittar bort mot molnen och blir liksom arg. Typ.
Ja.
För att jag inte var där.
Nej.
Att jag verkligen kände så mig typ ledsen och frustrerad över att jag var satt i flygplanet och att där borta pågick det något väldigt vackert typ, och att alltså det jag kände var liksom att det inte fanns något sätt för mig att konsumera det jag såg.
Nej.
Annat än att titta på det, men att titta på det räckte liksom inte riktigt.
Nej.
Alltså jag kände en sån längtan dit, alltså en dragningskraft till det vackra. Typ. Ja. Och sen så minns jag att jag ett väldigt tydligt minne av att jag kände den här känslan natten till min 16:e födelsedag, tror det var. Då var jag på väg hem efter att ha varit med några kompisar. Och så, jag fyllde år i slutet av december. Så det var väldigt mörkt ute. Och jag tittade upp mot himlen och den var så typ helt sinnessjuk. Alltså jag vet inte om det är mitt minne som liksom har förändrats lite eller om det verkligen var så. Men det var så, den vackraste stjärnan jag sett i hela mitt liv typ.
Ja.
Och att jag då igenkände mig liksom arg typ, över att, att det inte erbjöds mig någon väg ur den känslan. Liksom. Alltså det fanns inget sätt att... Det gick inte att tillfredsställa den känslan. Alltså som när man är hungrig så kan man äta så blir man nöjd. Typ.
Mm.
Att det fanns ingen sån motsvarighet. Jag tänker att det är, mycket därför konst kretsar så mycket kring det vackra.
Mm.
För att man liksom att man försöker närma sig det. Typ på något sätt. Liksom man gör vad man kan för att typ känna sig tillfredsställd i det man upplever. Och detta då leder till att känslan av skönhet och känslan av det liksom sublima är väldigt starkt knutet till känslan av lycka och känslan av olycka samtidigt.
Ja.
Eftersom man känner sig dels lycklig över att det finns någonting att längta efter, men samtidigt olycklig eftersom man aldrig kan få det.
Mm.
Man kan aldrig äga det vackra på det sättet som man känner att man behöver äga det. Jag såg för att ge ett konkret exempel, så såg jag en TikTok som hade texten som var typ "Headphones aren't even enough anymore. I need to eat the song." Och jag tänker att det är så man känner. Ja. Liksom. Alltså man kan känna med musik, men det behöver inte bara vara musik. Det kan vara också något vackert man ser eller liksom något vackert man läser. Eller typ så. Alltså man känner att det räcker inte.
Nej.
Det som finns, liksom, det som jag upplever nu. Typ. Jag måste göra någonting mer. Och det här skriver ju Ellen Scurry mycket om också. Att när man ser någonting vackert eller känner av något sublimt så uppstår det ett behov av att liksom reproducera det.
Mm.
Men det är väldigt, väldigt svårt att reproducera skönhet. Men folk försöker genom att typ måla eller fotografera. Och ska jag argumentera till mig för att det är därför man skaffar barn.
Ja.
För att man vill liksom reproducera den vackra personen som man har framför sig. Man vill göra det vackra till sitt eget. Och liksom man vill äga det och knyta det till sig också. Liksom. Men detta betyder ju då inte att man vill ha det vackra för sig själv. En annan sak som Elin ska argumentera för är att en av anledningarna till att skönhet skapar rättvisa är för att det vackra skapar ett behov av att dela med sig.
Ja.
Och det kände jag var väldigt sant.
Verkligen.
Typ att en vacker upplevelse liksom betyder väldigt mycket mindre om man är ensam med att erfara den. Typ. Mm. Och jag tänker att jag som fotar mycket, alltså inte, gud jag hatar att säga det. Men typ, alltså att jag typ tar mycket bilder med mobilen liksom. Ja. Det är dubbelt för att jag känner att jag gör det. Dels för att jag vill knyta det vackra till mig och få människor att associera mig med någonting som är vackert. Alltså nu pratar jag om när jag typ delar en bild på Instagram.
Ja.
Men det är också för att upplevelsen av det vackra blir så mycket starkare när andra typ får ta del av den också.
Ja.
Också det att man typ som att man gillar att visa någon sin favoritfilm eller sin favoritlåt.
Ja.
Man får uppleva det vackra igen fast genom någon annans ögon och att det förstärks. Och en grej som jag tycker är helt sjuk med det här, det är hur fruktansvärt lite populärkulturen pratar om liksom den upplevelsen av det vackra.
Ja.
Alltså för att på ett sätt så det finns ju en miljard typ akademiska texter om det vackra och nästan all konst kretsar kring det vackra. Typ.
Ja.
Men å andra sidan så hör jag nästan aldrig någon prata om eller skriva om liksom vad det vackra betyder för dem typ i vardagen.
Nej.
Och det är väl antagligen för att det är väldigt svårt att alltså det är liksom, det är väldigt svårt att beskriva och det är väldigt svårt att veta vad det är man känner. Men jag har faktiskt ett exempel på en person som i alla fall försöker göra det.
Ja.
Och det är C. Eklund.
Ja. Ja, han har ju till och med gjort en bok om det ju.
Ja, ja men alltså jag kan ta det sen. Men jag tänkte spela några klipp som representerar hur han känner inför det vackra. Och de två första klippen är från avsnitt 400 av Alex och Sigge som heter "Känslan utan namn".
Mm.
Där Sigge beskriver olika scenarion där han känner vad han kallar, eller vad de i podden kallar för känslan utan namn.
Mm.
Och jag skulle vilja säga att det här är den känslan man känner inför det vackra.
En natt så gick jag runt på gatorna i New York och så gick jag ut på Brooklyn Bridge och stannade upp mitt på bron och såg alla ljusen, alltså stan, och jag tog in att det fanns miljontals människor där inne. De fanns, och jag kände känslan utan namn. 2-3 år sedan så gick jag ut från vårt alphotell i Bad Gerstein. Och då så såg jag längst uppe på ett av bergen, så såg jag en pistmaskin och som sprängde laviner. Men knallarna åts upp av snön. Det lät bara som en kinapuff där uppe. Och sen så såg jag snömassan som rasade. Och jag befann mig i känslan utan namn.
Ja, och sen kommer till litet klipp bara, där han liksom lite mer konkret, eller försöker sätta i liksom sammanhang, vad han tänker om känslan.
Jag tänker att liksom det är känslornas motsvarighet till torsdagskvällen. Man förstår att det finns mening. Man kanske till och med tänker att imorgon ska jag gå ut och fånga den meningen. Men just nu så finns det en stillhet i mig och i världen.
Fan vad bra. Det är jävligt starkt.
Det är faktiskt så jävla starkt. Och alltså, Sigge återkommer ganska ofta till det här.
Ja. Det känns som att det är mycket av hans värv går ut på att utforska den här upplevelsen.
Verkligen. Och han försöker igen. Och alltså, jag var så tagen av det här som jag ska spela nu. Och jag kan spela det först och kan prata om det sen.
Ja.
Men det här är från avsnitt 508, alltså vill säga långt senare.
Ja.
Och här försöker han liksom beskriva vad musik betyder för honom. Det är lite långt där klippet, men det är spännande. Så.
För jag satt i bilen igår eftermiddag och fick uppleva det igen. Att en låt kom in i mitt liv som jag direkt kände, det här är ovanför, den här svävar ovanför betygssystemet. Jag backar på att det är liksom, den är objektiv, den är objektivt bra, men jag berättar att känslan fanns där i mig då. Att den här är fulländad som poplåt betraktad. Redan i de första takterna, den nästan taffliga trumman och enkla basen. Och jag spetsade öronen och höjde volymen. Och sen kommer rösten som inte håller någonting tillbaka. Alltså, rösten uttrycker inte en känsla. Rösten är känsla. Säger
du? Alltså, min dotter Frances kom in här och sa att hon älskar den musiken. Du har hört den förut?
Ja.
Du tycker om den?
Ja.
För att Sigge gråter.
Varför gråter han?
Ja, det undrar jag också.
jag tänkte inte på det förrän nu, men det slog mig att jag tyckte verkligen, alltså, jag blev verkligen rörd av hans upplevelse inför den låten.
Ja.
Alltså, det blir nästan som något vackert i sig.
Ja.
Typ, som jag nu känner att jag vill reproducera.
Ja.
Genom att typ spela det för dig.
Ja.
Och för folk som lyssnar.
Verkligen. Liksom.
Ja, jag känner mig så jävla besjälad med Sigge Eklund ibland. Och det finns ingenting jag hatar mer i hela världen än folk som slentrian hatar på Alex och Sigge.
Nej.
Det är verkligen det osexigaste som finns. Och jag tycker också att Sigge gör någonting, liksom, att folk kallar dem så pseudo-intellektuell och bla bla bla. Men jag tycker att han gör någonting väldigt typ viktigt och vackert. Och det att han försöker sätta ord på genom liksom ett väldigt lättillgängligt språk, typ vad det är att vara människa.
Ja, alltså jag menar, han vill väl inte vara intellektuell?
Nej,
eller
jag menar,
om det skulle vara det, så är han ju intellektuell på ett sätt som är typ motsatsen till att vara intellektuell, vilket är att vara typ mänsklig.
Ja, exakt.
och typ jordisk, ja, om man ska säga.
Ja, jag tycker att de som kritiserar honom är de som är pseudointellektuella.
Verkligen. Liksom,
för de läser in ett försök till att vara intellektuell.
Men de är inte ens pseudointellektuella, alltså de är pseudointellektuella.
Ja, sant. Men nu skulle jag i alla fall vilja backa bakåt lite. Ja. Och prata om ett annat fenomen i förhållande till skönhet. Nämligen hur män respektive kvinnor förhåller sig till skönhet.
Mm.
Eller kanske mer egentligen vad som är liksom typiskt maskulina respektive typiskt feminina sätt att förhålla sig till skönhet och det sublima. Jag har precis kollat på en dokumentär som heter Free Solo. Har du sett den?
Nej.
Okay. Den handlar om en professionell klättrare som heter Alex Honnold. Och hans grej är att han klättrar free solo.
Ja.
Vilket betyder att man klättrar utan säkringar.
Ja.
Vilket är ju helt sinnessjukt.
Ja.
Mm. Och alltså, det här är hans nisch. Liksom, och det är det som har gjort honom världsberömd.
Mm.
Och alltså, det roliga med free solo är att det liksom är, det är extremsporten to end all extremsporter.
Ja.
Och jag tänkte spela, jag kommer att spela några klipp ur liksom, den här dokumentären. Inte alla på samma gång.
Är det någon som har märkt att Myrna har lärt sig att göra klipp, eller?
Jag har äntligen lärt mig hur man spelar upp saker från andra grejer. Så nu, it's over for you bitches. Ja, men ja. För att man ska förstå hur farligt free solo är, så ska jag spela upp lite klipp. Och det här är, det börjar med att hans Alex kompis pratar lite och sen så klipps det in till ett samtal mellan samma kompis och Alex. Den här kompisen är också proffsklättrare.
This is a funny thing. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he says he has, he's totally safe. And then people who really know exactly what he's doing are freaked out. My dad was always like, I don't want you to go ice climbing. I don't want you to free solo. You
know, I wonder if like your dad had been like...
When he was my age, he had had 20 or 30 friends that had died in the mountains. And now I'm at that point where I've had, you know, 30 or 40 friends that have died in the mountains. Yeah, I counted them a while ago. I mean, like, not friends, but people in our community.
Yeah, totally. Like Kyle
people
Dancer
that I
met. And
yeah,
Scott
people recently. Like Kyle, yeah. I haven't had anybody die who I was, like, really, really close to yet.
Mm-hmm. I don't know.
I think everybody who has made free soloing a big part of their life is dead now.
Perfect.
Alltså, I think everyone who has made free soloing a part of their life is dead now. Ja.
Ja.
Så de båda känner, eller liksom vet om typ 30-40 personer som har dött.
Ja.
I den här grejen. Ja. Men den här dokumentären kretsar mer specifikt kring att Alex ska göra någonting som han har drömt om i 8 år. Och som ingen annan gjort förut. Nämligen att klättra free solo uppför El Capitan. Och jag undrar vad El Capitan är.
Ja.
El Capitan är ett 910 meter högt berg i, säger man Yosemite?
Ja.
Ja. Ett 910 meter högt berg i Yosemite. Och det är inte bara högt, utan det är också verkligen liksom komplicerad klättring. Typ.
Okej.
Ja, så man undrar ju då varför in i hela fridens namn någon skulle vilja göra detta.
Ja.
Utsätta sig själv för det. Jag kommer spela ett litet klipp till. När igen samma vän till Alex pratar om varför han tror att Alex vill göra det här.
I understand why Alex is obsessed. El Cap has obsessed generations of climbers. I think it was first climbed in 1958 by Warren Harding and it took them 46 days over 16 months because they couldn't do it continuously. They had to drill bolts into the granite and pull themselves up. And then ever since then, it's been the center of the rock climbing universe. I've spent 20 years of my life climbing El Cap, but I never do it without a rope. There's no margin for error. Imagine an Olympic gold medal level athletic achievement that if you don't get that gold medal, you're gonna die. That's pretty much what free soloing El Cap is like. You have to do it perfectly.
Ja.
ja.
Mm. Men jag tycker ändå inte att den här... jag tycker inte att det är en helt tillfredsställande förklaring.
Nej.
Till varför någon frivilligt väljer att klättra upp för ett nästan 1 kilometer högt berg. Som dessutom är då otroligt svårt att klättra upp för.
Ja. nej, varför vill Alex dö?
ja, verkligen. Så jag skulle vilja lägga till en förklaring.
Ja.
Och jag kan börja med att liksom säga den på det breda sättet och sen gå in på lite mer på detaljerna. Men min breda spaning är att extremsport är det maskulint kodade sättet att uttrycka att världen är vacker.
Ja.
Och varför är det då så? Jo, bland annat för att det finns en maskulin urge att ta saker till sin absoluta extrem.
Mm.
Alltså egentligen så är det inte liksom maskulint i sig att vilja erövra det som är vackert. För jag tänker att det är precis det man gör när man typ fotograferar också. Att man blir girig i det, att man inte kan nöja sig med att bara betrakta det vackra. Utan man måste skapa en rörelse mot det vackra.
Ja.
Dock känns det som att killar har liksom närmare till att göra det alltså på riktigt typ. Att inte bara kunna göra det typ emotionellt utan behöva göra det typ rent fysiskt. Och du vet den känslan som jag beskrev innan som man kan känna när man vill vara bland molnen.
Ja.
Alltså för mig, nu var jag så liten att jag inte, eller det fanns inte iPhones då, men liksom, för mig hade det räckt då att typ så här, ta en bild av det eller kanske skriva en dikt om det jag såg. Men det räcker inte för en kille.
Nej.
En kille hoppar fallskärm.
Ja.
Typ för att liksom få vara en del av det vackra och få känna sig liksom till freds. Och jag tänker att det är så med typ all extremsport. Alltså skidåkning, parkour, klättring, mountainbike. Alltså det handlar om att erövra någonting som egentligen inte kan erövras. Vilket är då känslan av det sublima.
Ja.
Och jag tänker att det är också därför så många män utövar extremsport tills de faktiskt dör. Eftersom skönhet väcker ett begär som inte kan bli tillfredsställt.
Nej.
Men de dumma killarna fattar inte det. Så de försöker liksom igen och igen och igen tills de inte lever längre.
Nej.
Och det här då att killar söker sig till extremsport tror jag är tecken på någonting som vi redan känner till om killar. Eller om det maskulina i alla fall. Och det är att de inte kan prata om sina känslor.
Nej.
Du rättar mig om jag har fel. Men jag har aldrig varit med om att en kille har typ stannat upp och sagt typ, titta hur vackert ljuset faller på den där fasaden där borta.
Vet du att jag har faktiskt det?
Är det sant?
Och det är min kille.
Ja, såklart. Du fick den enda killen som inte håller på med extremsport.
Nej, verkligen. Det är bara min pojkvän.
Ja, för jag tänker att prata om skönhet på det sättet, att liksom närma sig genom språket är någonting väldigt feminint kodat.
Mm.
Typ. Jag tänker till och med när killar typ fotograferar så gör de det på ett helt annat sätt. Alltså på ett mycket mer erövrande sätt som är typ genom att bara fotografera snygga tjejer.
Ja, eller vad så här, jag ska fotografera typ något jättesjukt.
Ja.
Jag ska fotografera typ en elefant i så en gånger 2 meter så fotorealistisk.
Exakt.
I naturlig storlek.
Typ. Precis. Jag har typ aldrig varit med en kille som tar upp mobilen och riktar den mot liksom ett fint träd.
Nej.
Det maskulina har liksom ett språk för att uttrycka det vackra. Och det sublima, därför blir de helt tokiga av att prestera. Eller liksom att faktiskt fysiskt delta i det vackra.
Ja, precis.
Mm. Jag ska spela till ett litet klipp från serien. När Alex tjej sitter i sin bil.
Nej men alltså... Fan, det är alltid så här att den killen har såklart en flickvän. Alltså, ja. Det borde inte vara lagligt.
Nej, jag vet. Jag vet. Jag kan trösta dig med att de är fortfarande tillsammans och de är gifta och har ett barn nu.
Okej. Ja. Det tröstar mig inte, det gör mig bara ännu mer ledsen.
Ja. Men det är i alla fall ett klipp när hans tjej sitter i sin bil samma morgon som Alex gör då sin vansinnesklättring.
You know, I mean there's just that like weird thought of like don't freaking let that be our last hug or whatever. You know, like, I shouldn't be having that thought. Of, like, what if something happens? Like, what if I don't see him again? You're like, why do you want to do this? Like, it's a totally crazy goal.
Ja,
det kan man...
Jag håller med.
Lugnt säga att det är. Också när man har en, alltså hon är också typ, hon är jättesnygg, alltså verkligen sån underbar,
såklart.
Vacker tjej som liksom verkar toppen på alla sätt. Och när man har en sån flickvän, varför vill man då klättra upp för ett berg utan rep?
Ja.
Varför vill man göra något som inte alls osannolikt slutar med att man dör?
Nej.
Och det är då för att han inte har språk nog att uttrycka vad han känner för att världen är vacker.
Nej.
Utan han måste liksom bli en del av den 100% för att kunna känna sig till freds. Eller jag tänker typ att det är väldigt maskulint att överhuvudtaget typ tro att man, eller liksom vänta sig att man ska känna tillfredsställelse. För jag tänker att det var länge sedan jag accepterade att jag aldrig kommer kunna känna mig tillfredsställd i förhållande till det vackra. Men det känns så himla, eller det är liksom som en som maskulin grej att inte kunna acceptera när något typ nekas sen.
Nej, jag tyckte bara tänkte på ett stycke i den här boken.
Kör.
Som jag tyckte typ fångar det här väldigt bra. Det är lite så här, nu motsäger det här lite det som vi pratade om innan, men det kanske är lite så krångliga ord typ. Men hon skrev i alla fall så här: "This phenomenon of unceasing begetting sponsors in people like Plato, Aquinas and Dante the idea of eternity, the perpetual duplicating of a moment that never stops.
Mm.
But it also sponsors the idea of terrestrial plenitude and distribution, the will to make more and more, so that there will eventually be enough."
Ja, exakt.
But det kommer aldrig bli enough.
Nej,
det är precis. Det som är hela grejen.
Ja, exakt. Man känner sig aldrig tillfredsställd.
Nej.
Ja, men som sagt var, det slutade bra. Han lyckats klättra upp för det här berget.
Det är ju imponerande.
Ja, verkligen. Och han hade gjort det igen och igen efter det också. Ja. Utan alltså free solo. Men jag rekommenderar faktiskt folk att kolla på dokumentären. Det var väldigt spännande.
Ja.
Och jag skulle vilja avsluta med ett litet klipp som jag tycker säger en hel del om hur det är att vara kille idag.
Mm.
No one in any part of my family has hugged during all my formative years. I had to teach myself how to hug when I was like 23 or something. Because I was like, everybody seems to hug. That seems like something I should get into. And then I started like practicing. Now I'm quite a good hugger.
Undrar varför han vill dö.
Men jag tycker det är det som händer när man är kille typ. Ja. Att det är så. Ingen säger åt en att det är okej att känna känslor.
Nej.
När man är liten. Typ. Ingen kramar en.
Nej.
Man fattar inte hur man gör när man blir äldre. Man får så lära sig att kramas själv.
Ja.
Typ. Ja. Men ja, det var det.
Ja. Men det här blir ju, nu blir det ju helt perfekt här. Ja. Nu är vi klara precis i tid.
Verkligen. Bra jobbat av oss tycker
ja,
jag.
Starkt.
Och vi ses igen, vad sa vi, i början av augusti.
Ja, och då ska det vara frågepodd, eller hur?
Ja, just det.
Vi ska också ha en gäst.
Ja.
Vi kanske ska säga nu vem det är.
Ja, vi ska ha frågelåda med Moa Romanova.
Mm.
Så det kommer bli underbart faktiskt. Det ska bli jättekul.
Kan man liksom ställa frågor till dig på Instagram?
Ja, om man kommer det kan på man göra. Ja. Absolut.
Toppen.
Ja, tack så mycket för den här gången.
Ja, vi ses snart igen.
Det gör vi.
Glad sommar.
Ja, glad sommar.